Kapitel 9. Dionysios Areopagiten och europeisk renässansmystik. Det är betecknande att vi inleder vår historiska skiss över den västliga traditionen med att reda ut begreppen. Vi kommer nämligen att använda två begrepp för att ringa in de element inom västlig tradition som är närmast förbundna med den tidiga kyrkans alexandrinska mystik och dess strävan att i hjärtat möta Gud. De två begreppen överlappar innehålls- och tidsmässigt men har också sinsemellan delvis olika betoningar. Det ena begreppet är europeisk renässansmystik. Alltså Europas återupptäckande av den tidiga kyrkans mystik, där vi särskilt ringar in inflytandet från den mystika giganten Dionysios Areopagiten. Vårt huvudspår kommer därmed inte vara att följa tidig västlig mystiktradition och dess historiska förvecklingar genom personer som exempelvis Johannes Cassianus eller verksamheten vid Sankt Viktor-klostret i Paris. Istället fokuserar vi på vissa delar av den mystika renässansen, den teologiska sprängkraft som det breda återupptäckandet av den alexandrinsk-syriska traditionens mystik hade på kyrkolivet från runt 1200-talet med ett par tidiga förebådare. Det andra begreppet vi kommer använda är tysk mystik, med vilket vi menar inflytandet från mäster Eckhart, dels utanför det katolska klosterväsendet via Guds vännerörelsen och en ädel liten bok, dels fortsatt inom klosterväsendet främst genom Johannes Tauler. Den tyska mystika traditionen kom så småningom att flöda in i lutherdomen, dels genom mystika stråk hos Martin Luther själv, men också i den lutherska världens pietistiska undervegetation. Vi behandlar den tyska mystiken i nästa kapitel. Med det sagt vill vi återkoppla till något vi sa i introduktionen. Historiska utläggningar över kopplingar mellan olika mystika teologers uttryckssätt kan lätt missförstås som att mystik utgörs av ett rent idéhistoriskt innehåll. Att mystiken skulle bestå av ett historiskt arv av teologiska formuleringar. Men mystik erfarenhet behöver inte teologi. Strikt talat behöver den inte ens den mystika teologin, även om den visserligen hjälper. Det kanske huvudsakliga problemet som åtskilt Öst- och Västkyrkan var en språkbarriär som gjort det svårt för Västkyrkan att hämta intryck österifrån. Detta talade vi om i förra kapitlet. Östkyrkan läste grekiska och kunde därför fortsätta ta till sig både de tidiga kristna mystikerna, som ju huvudsakligen skrivit sina texter på just grekiska, men kunde också spegla sig i andra mystika traditioner vars texter nedtecknats på grekiska, däribland nyplatonismen. I Västrom läste man latin och odlade en lärdomstradition som med tiden utmynnade i den aristoteliskt präglade skolastiska universitetsteologin. Rent allmänt kan vi säga att den katolska västkyrkan på många sätt kom att utvecklas annorlunda än den ortodoxa östkyrkan. I det katolska väst blev inte den mystika teologi vi talat om i tidigare kapitel normerande i kyrkolivet. Västkyrkans framväxande klosterordnar kom under det första millenniet huvudsakligen att betona annat och utvecklas i andra riktningar. Detta trots att det funnits mystika uttryck som överlappar med den alexandrinska traditionen hos tidiga teologer som blev viktiga för det katolska väst, som hos Augustinus på 300-talet eller Gregorius den store på 500-talet. Men betoningen blev i väst ändå något annat än i öst. Varför får vi kanske återkomma till någon gång i framtiden, men möjligen har det att göra med vissa betoningar som Augustinus gjorde kring nåden, vilket fick stort inflytande. Kanske skulle man kunna säga att centrum i den östliga klostertraditionen förblev hjärtat, bönen och gudstjänsten, men att väst av olika skäl snarare kom att sätta huvudet, reflektionen och läran högst. Om östkyrkans teologi höll tystnaden som central, lyfte västkyrkan i högre grad fram talet. I västkyrkan kom man att tolka det viktiga teologiska gudsbegreppet logos inom ramen för ett främst språkligt ramverk, medan östkyrkan behöll en större bredd i uppfattningarna om vad logos innebär, där det rent språkliga inte tilläts få överhanden. Även detta är ett område där östkyrkan står i tacksamhetsskuld till Maximus bekännarens oerhörda arbete att vidareföra den alexandrinska teologin. Man kan också jämföra de två kyrkotraditionernas olika uppfattningar om vad som utgör medvetandets ädlaste del. Västkyrkan kom allt mer att uppfatta det som förnuftet eller samvetet, medan östkyrkan istället talade om nos, ofta uppfattat som beläget i hjärtat, ett djupmedvetande under eller bakom förnuftets aktivitet. Här ska nämnas att såväl förnuftet som samvetet absolut har utlagts mystikt, men inte alltid betonats. Dessa teologiska olikheter handlar såklart om just betoningar. Det är inte så att exempelvis tystnad som väg till gudsmötet saknades i västkyrkan. Men allt som allt finns det där ändå en skillnad i betoning som med tidens gång gjorde att kyrkornas inre liv gick i olika riktningar. De olika praktiska metoder för den inre bönen som i öst genom den bysantinska hesychasmen kom att föra samman till en allt mer sofistikerad helhet förblev i väst huvudsakligen separerad och glömdes till viss del bort. När vi nu skissar den västliga tradition med mest bäring för utövandet av hjärtats bön vill vi påminna om och betona att det såklart finns många sätt att utlägga mystik i största allmänhet, men att vår utgångspunkt här är att lyfta fram de stråk som tydligast återkopplar och bär väsenslikhet med den tidiga alexandrinska och syriska mystiken. I denna framställning av den tidiga mystiken och den europeiska renässansmystiken ska vi belysa en särskilt röd tråd som vi behöver få syn på och följa med vår blick. Denna tråd är inflytandet från de mystika skrifter som i väst går under beteckningen Corpus Areopagiticum, Dionysios Areopagitens mystika verk. Dionysios Areopagiten är pseudonymen för en syrisk munk på 500-talet som i sina mystika skrifter betonade den ordlösa, alltså den apofatiska teologin, samt beskrev uppväckandet av en inre eld i mystikerns hjärta där mötet med Gud skulle ske, något som längs vägen uttrycktes på ett erotiskt, romantiskt sätt. Dionysios talar också om mystagogikens funktion, symbolisk teologi och mycket annat. Materialet är ett storverk som dels är helt kongruent med den alexandrinska traditionen men också anknyter till flera särskilt utmärkande aspekter av den specifikt syriska traditionen, inte minst genom dess vidareföring av och betoning på det pseudepigrafa materialet, där himmelsfärder och möten med änglar är viktiga teman. Till detta vildvuxna pseudepigrafa material skapar Dionysios en sorts intrikat kosmisk karta genom två bilder som båda beskriver 3x3, alltså 9 himlar, mellanlager mellan Gud och människan som hon i sitt uppstigande till Gud beträder och genom vilka hon vägleds av änglar. Särskilt här föreslår vi att lyssnaren tittar på de bilder som finns i den medföljande presentationen då det annars kan vara svårt att följa med. Den första delen av kartan ger Dionysios i 2 versioner, tecknad som 9 cirklar inuti varandra. Innerst finner vi människans jordiska hem och runt det cirklar de olika himmelska sfärerna bebodda av änglar, genom vars okända världar mystiken träder för att utstiga ur den kosmiska cirkeln och finna Gud bortom. I den andra versionen av den första bilden är det istället den gudomliga solen som är centrum, ur vilket allt har emanerat och runt vilket allt i himlarna cirklar på tillbörlig plats i ordningen. En av undertexterna till denna variant av den första bilden är att människan har tappat bort sitt centrum. Hon behöver återfinna sitt hem från vilket hon fallit bort. Den andra bilden är tämligen annorlunda och påminner till sitt uttryck om något från en annan mystiktradition som dyker upp 700 år efter att Dionysios skriver sina verk, nämligen livets träd i den judiska kabbalan. Dionysios andra bild beskriver nämligen att tillvaron emanerat ur Gud genom ett schema bestående av 3 triader, där de 3 triaderna var för sig tecknas som 3 cirklar i en triangel under varandra, med människans jordiska hem underst som en 10:e sfär. Båda bilderna möjliggör införandet av den spiralform som är något av ett signum för hur Dionysios tänker sig uppstigandet, inträdandet. Traditionen med flera himlar finns såklart inte bara i det pseudepigrafa materialet utan förekommer också i Bibeln. Och talet om flera himlar finns med i sådana vardagligheter som Herrens bön, även om den svenska översättningen, likt många andra, inte klargör att det grekiska ordet himmel står i pluralis. Om man ville tydliggöra ordets betydelse skulle man kunna översätta Herrens bön med ordalydelsen Vår Fader, du som är i himlarna. En annan variant skulle kunna vara Vår Fader, du som är på eller ovan himlarna. Att det finns mellanlager mellan Gud och människan kopplar Dionysios samman med den vanliga uppdelningen av uppstigandet genom 3 insiktssteg. Dionysios kallar dem rening, upplysning och perfektion och menar att vart och ett av de 3 stegen består av 3 mindre steg kopplat till möten med änglar i de 9 himlasfärerna. Detta har flera likheter med nyplatonismens mystik och den pseudonyma persona som den anonyme författaren väljer att underteckna sina skrifter med säger mycket om hur han förhåller sig till den grekiska filosofiska traditionen. Den anonyme författaren väljer nämligen att underteckna skrifterna med ett namn på en person som figurerar alldeles kort i Nya testamentet, en hednisk filosof som nämns i Apostlagärningarna i samband med Paulus missionsresa till Aten. I ett tidigare kapitel nämnde vi berättelsen, men ska här återkomma till den. Enkelt sammanfattat och med utgångspunkt i den dionysiska teologin handlar bibelstället om att Paulus blir inbjuden till Areopagen, som var en plats där den tidens mystikt sinnade filosofer brukade samlas för samtal om det inre livet. Till dessa grekiska filosofer håller Paulus ett tal där han säger ett antal saker vi har anledning att reflektera kring. Först att den gud som de grekiska filosoferna talar om som en okänd gud motsvarar det Paulus ser som sin gud. Till Areopagen talar Paulus om en gud som inte är långt borta från någon enda av oss, ty honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Talet om en gud som i första hand beskrivs som okänd, alltså bortom människans fattningsförmåga, känns igen från hela Dionysios verk. En okänd och fördold gud som ändå samtidigt är alldeles uppenbar överallt runt omkring oss och i vilken vi alla rör oss och i vilken vårt väsen har sitt vara. Men här anknyts också till de grekiska mystikernas egna traditioner genom ordet om att den kristna guden är samma gud som den vilken även de hedniska skalderna omtalat. En av personerna som apostlagärningarna beskriver lyssnade till Paulus den dagen med tilltalet om att den gud han redan har en relation till nu hade blivit människa, Jesus Kristus, var en hednisk filosof vid namn Dionysios. Och det är alltså denne Dionysios som vår oerhört intressanta syriska munk 500 år senare väljer att använda som pseudonym och persona att tala till världen genom. Att uppfatta Guds närvaro genom att uppstiga bortom tankarna till det okända bortom samt att den fördolda guden samtidigt är uppenbar i sin skapelse är teman som Dionysios mystik delar med nyplatonisterna. En utgångspunkt är att Guds skapande av världen inte är av ett sånt slag att Gud därmed är alldeles separerad från den, utan snarare att den är en manifestation av Guds medvetande i vilket den fortfarande uppbärs och hänger samman. Innan världen blivit till jord finns den redan i Guds nos eller logos och uppbärs alltjämt i Guds eget vara. Den synliga och osynliga världen hänger samman i till hälften uppenbara och till hälften fördolda symboler. Och därtill är världens olika element sammanlänkade genom osynliga sympatier. Mötet med ett träd är aldrig bara ett träd. Den vars inre öga har öppnats kan också se att det i trädets jordiska uttryck finns fördolda samband med en högre verklighet, till det livsträd ur vars liv allt liv förgrenar sig. Därför är hos Dionysios mystikerns huvudsakliga uppgift en teurgi, i vilken hon verkar i Guds egen kraft för att återföra samman det hon genom sitt fall har söndrat. En teurgi som är fulländningen av nyplatonisternas teurgi, alltså den praktiska, meditativa och liturgiska tillämpningen av deras mystik, som hos Dionysios inte enbart strävar mot höjden, utan också för den i samklang med höjdens riktning och verk genom det mysterium som är gudamänniskan Jesus Kristus. Därmed är Dionysios teurgi inte enbart ett återinträdande i den ursprungliga enheten, utan följandet av enhetens flöde till världen, till inkarnation och förening med mängden. En liturgisk reflektion utifrån Dionysios teurgiska mystik skulle kunna vara att vi i mässfirandet samlas kring det enda brödet, förenas i Kristi kropp som delas och flödar ut till de människor som sänds ut att göra Guds verk i världen.
Intresset för Dionysios verk började först utvecklas i Frankrike och Storbritannien och något senare i den tyska mystika traditionen, som vi alltså kommer in på i nästa kapitel. Tidsmässigt inleds intresset för Dionysios innan den tidpunkt som brukar anges för renässansens begynnelse. Men det tidiga återupptäckandet av Dionysios förebådar återupptäckandet av den antika grekiska traditionen. Det hela inleds med att den östromerske kejsaren Mikael den andre redan på 820-talet skickar sändebud med Corpus Areopagiticum till den frankiske västromerske kejsaren Ludvig den fromme. Genom sändebudet nådde Dionysios verk bland annat till ett franskt kloster som bar namnet Saint-Denis, alltså Dionysios klostret. När munkarna i Saint-Denis läste den syriska munkens mystika verk uppfattade de textsamlingen som ett återupptäckande av den egna klostergrundarens teologiska skrifter. Klostret i Saint-Denis var nämligen uppkallat efter den bibliska karaktärens franska namn. Det är oklart hur bra de första översättningarna av Dionysios verk var, inte minst då Dionysios anses mycket svåröversatt. Men 20 år efter att verket nått Europa genom den östromerske kejsaren får den inflytelserike irländske mystikern Johannes Scotus Erigena i uppdrag att göra en ny översättning. Scotus Erigena var själv mystiker och fann i Dionysios en stor förebild. Erigena var under många år verksam i Frankrike men fick också stort inflytande i Storbritannien. Vid sidan om en ny översättning sammanställde Erigena därtill en kommentar över Dionysios mystik. Vid tiden var han en av få västerlänningar som kunde grekiska, något som han lärt sig inte minst genom sina resor till Östrom. Erigenas mystika verk utgör en briljant sammanföring av flera centrala drag i den tradition vi spårar genom historien. Han var vid sidan om Dionysios Areopagiten djupt rotad i den alexandrinska mystiken. Han älskade Origenes, Grigorius av Nazianzos, Grigorius av Nyssa och den reception av Origenes respektive Dionysios som Maximus Bekännaren stått för. I sina verk talar Erigena om Guds närvaro i skapelsen, själens odödlighet, varats natur, apofatisk teologi, gudomliggörelsen, alltings slutgiltiga frälsning, erosmystiken och mycket annat som vi känner igen ur traditionen. Värt att nämna i sammanhanget är att Johannes Scotus Erigena var teologisk arvtagare till teologen Alcuin of York, vilken likt honom själv tjänat vid det franska hovet och allmänt vid sin tid hade ansetts vara den mest lärda personen i världen. Till eftervärlden har Alcuin inte minst efterlämnat sin mässa till den gudomliga visheten, Sophia. Det har resonerats en del kring att den mottaglighet som irländaren Erigena hade för den tidiga kyrkans mystik inte bara berodde på hans resor i Östrom, utan att den irländska kyrka han tillhörde bar minnen från tidig östkyrklig mission som vissa till och med menat lade grunden för deras kyrkobildning. Det har noterats att den brittiske kyrkohistorikern Beda Venerabilis på 1600-talet skriver om hur keltiska kristna hade annan rit än övriga. Vissa har undrat om det möjligen kan vara så att de hade en rit som bar inspiration österifrån. Till detta kan föras Leslie Lockets, professor i engelsk litteratur, intressanta resonemang om hur det medeltida engelska språket på många sätt hade en grekisk influens kring andens koppling till kroppen. Som exempelvis att den del som är viktigast för andens verksamhet är belägen i hjärtat. Den stora vågen av intresse för Dionysios Areopagitens mystika teologi äger rum med början i 1200- och 1300-talet, när renässansen helt brutit ut. Kanske tydligast hos den anonyma författare som skrev Icke-vetandets moln. Inspirationen från Dionysios är uppenbart snart sagt överallt i molnet författarens olika verk, men allra tydligast i dennes egna version av Dionysios Areopagitens kortskrift Den mystika teologin, som hos molnet författaren fått namnet Dionysios mystika teologi. Den anonyma molnetförfattarens skrifter tillhör västkyrkans mystika klassiker och utgör något av det bästa i hjärtats böntraditionen i västkyrkans historia. Inte minst då den beskriver en motsvarighet till den bysantinska hesychasmens metodik när den föreslår nedstigandet i hjärtat genom bruket av ett kort enstavigt ord. Som mystiken i den inre meditationen ska repetera om och om igen. Boken är skriven på medelengelska, ett språk som jag verkligen inte behärskar, så ni får ha överseende när jag uttalar några av de böneord som författaren rekommenderar. God. Fear, alltså eld. En möjlig tolkning, som jag dock inte finner hos någon annan som kommenterat den medelengelska originaltexten, är att orden som man ska använda ska upprepas jämte andningsrytmen. Kanske uppfattar molnförfattaren detta som en självklarhet utifrån sitt tal om att böneordet ska vara blott en syllable, alltså stavelse. Än mer troligt blir denna tolkning utifrån hur författaren beskriver uttalandet av stavelsen som andens verk, vilket äger rum i bröstet. Vi får här betänka att betydelsen av medelengelskans spirit därtill var mer kopplat till andhämtning och andetag än vår samtida engelska. Citat från molnetförfattaren kring detta återfinns i presentationen. Oavsett om molnetförfattaren tänkte sig att bönordet skulle förenas med andningsrytmen ligger författaren så nära grundformerna för den bysantinska hyskasmen att frågan väcks om det möjligen fanns ett historiskt samband dem emellan. Hade molnetförfattaren träffat hesykaster eller läst hesykastiska texter? Det vet vi inte. Men det vi vet är att det under författarens samtid finns historiska omständigheter som skapar ett stort inflöde av bysantinsk influens till Europa. Molnetförfattaren skrev sina verk samtidigt som Östrom nöttes ner av det islamiska ottomanska kalifatet. År 1453 föll Konstantinopel under de muslimska härarna. Många i det sönderfallande ortodoxa kejsardömet flydde till den östra delen av den europeiska kontinenten, till länder som än idag är ortodoxa. Andra flydde till Ryssland, som efter Östroms fall skulle komma att se sig själv som dess arvinge, varför man också tog över Östroms insignier och symboler, däribland den tvåhövdade örnen. Men många bysantinska flyktingar begav sig också till västkyrkligt territorium. Med sig hade de östkyrkans mystika teologi och dess grekiska källtexter, både litteratur från den alexandrinska respektive den bysantinska hesykastiska traditionen. Det är en vanlig uppfattning i forskningen att dessa flyktingars kunskap och inflytande möjliggjorde renässansen. Två viktiga säten för bysantinska lärda blev de italienska stadsstaterna Florens respektive Venedig, där man uppskattar att runt 5000 grekisktalande akademiker av olika slag slog sig ner. Kanske delvis för att därmed kunna verka som en gemensam kraft. Dessa akademiker hade grekiska som modersmål och kunde de grekiska källtexterna inifrån och ut. Kunskaper som var starkt efterfrågade i det västromerska riket, vilket gjorde att deras inflytande därför blev mycket omfattande. Vi ska snart återkomma till Venedig, då den ett par hundra år senare skulle komma att återkomma som en historiskt viktig plats för bysantinsk hesykasm. Kanske steg vissa östromerska kristna in i de mystika rörelser som vid denna tid började växa på kontinenten och i Storbritannien. Det vi vet med säkerhet är att många steg rakt in i den katolska kyrkans institutioner. Ett välkänt exempel är den nyplatonistiskt influerade östromaren Basil Bessarion, som föddes vid Svarta havskusten år 1402 och som sedan han blivit metropolit i Nicaea flydde västerut, blev kardinal i katolska kyrkan och var vid två tillfällen påtänkt för påvenbetet. De lärda grekisktalande flyktingarna hade inte bara med sig östkyrklig kristen mystik teologi utan också källtexter från de hellenistiska förkristna traditionerna, däribland antikens gamla vetenskaper som alkemi och astrologi, vilka delvis hade utgått från vetenskapliga metoder för studium av den fysiska världen, men som därtill strävade efter att nå fram till insikter i gudomliga ordningar, utifrån utgångspunkten att den fysiska världens ordning hade motsvarigheter i den himmelska. Denna utgångspunkt fann renässansens teologer stöd för även hos teologer som Dionysius Areopagiten, som ju menat att den fördolda och synliga världen var förenade genom symboler, samt att allt i tillvaron hänger samman genom delvis intuitivt uppfattbara så kallade sympatiska samband. Att studera antikens gamla vetenskaper ansågs vid denna tid inte märkligare än att kristna idag menar att det går att förena kristen tro med vår tids vetenskap. Det var ett uttryck för en nyfikenhet på tillvaron och ett exempel på en hoppfull attityd till att vetenskapliga framsteg skulle kunna lösa problem man såg i samtiden. En uppfattning om att nya upptäckter gick att göra och att tillvaron därmed kunde förbättras. I Florens skapades utifrån denna typ av uppfattningar en sorts tankesmedja som ville verka i gemensam kraft för att tillgängliggöra antikens skatter till sin samtid. Namnet blev Akademin, efter Platons gamla filosofiskola med samma namn, och man uppfattade Dionysius Areopagiten som sin stora förelöpare och inspiratör, då Dionysios en gång genom sina verk hade gjort vad de nu ville nå fram till, att skapa en syntes mellan vetenskaperna, med den mystika teologin i centrum. Ett annat historiskt något tidigare och helt lysande exempel på en liknande utgångspunkt utgörs av Dante Alighieris verk. Även hos Dante är den stora hjälten Dionysius Areopagiten, och Dantes mästerverk, den gudomliga komedin, är strukturerat utifrån en sammanföring av Dionysios med den antika filosofen Ptolemaios astronomiska kosmologi. Vissa forskare pekar ut Dante som det första exemplet på renässansförfattarskap, men forskningen har inte huvudsakligen fokuserat på Dante som mystiker. Den som känner den mystika traditionen kommer dock vid läsning av den gudomliga komedin inte kunna missa hur Dante väljer att plocka fram mycket intressanta utgångspunkter från Dionysios för att lager för lager måla ett storslaget kosmologiskt symboliskt konstverk av tillvarons fördolda nivåer och de nycklar som behövs för att färdas genom underjorden och himlarna. Från Ptolemaios hämtade Dante uppfattningen att den synliga världens himlakroppar har sin motsvarighet i fördolda, omedvetna lager av människans inre liv. Ptolemaios kosmologi var standardmässig under antiken och beskriver hur mellanlagren mellan det jordiska och högsta himmelska består av okända aspekter av tillvaron som hänger samman med de sju klassiska planeterna, vars kvaliteter motsvarar själslivets olika förmågor. Merkurius hänger samman med tänkandet, Venus med känslor och så vidare. Grunduppfattningen är alltså att den yttre och inre tillvaron hänger samman genom symboler, men också att skådandet av Gud skyms av mellanlagren mellan Gud och människan. Så kan exempelvis upplevelsen av Gud skymmas av våra tankar om Gud. Att dessa mellanlager är kopplade till själens olika förmågor är en grundförutsättning för Dante, som han uttryckligen återkommer till flera gånger. Man kan jämföra Dantes uppfattning med det östkyrkliga begreppet plani, som syftar till samma sak. Det fallna tillståndet att inte kunna se Guds närvaro. Ordet plani kommer just från ordet planet och syftar till hur en person omedvetet behärskas av fördolda inflytanden från himmelska planetära mellanlager. Man kan jämföra med hur den nytestamentliga författaren Paulus på många ställen talar om inflytande från kosmiska himlamakter som något man har att förhålla sig till. Men Dante plockar inte bara upp Dionysios kosmologi utan väver också in mängder av andra trådar från hans mystik. Som exempelvis hur mystiken bör ty sig till det heliga Eros som den drivande kraft vilken kan leda mystiken från den fallna världen uppåt genom himlarna till Guds närvaro. På vägen genom himlarna följer nämligen Dante en vägledare, den himmelska Beatrice, vilken upptänder Eros i honom, en längtan att följa efter henne så att de till slut ska kunna förenas. Att Europa blev ett hem för östkyrklig mystiktradition uttrycks också längre fram i historien, när den för hjärtats böntraditionen centrala skriften Filokalia sattes samman av två munkar vid namn Nicodemus av det heliga berget och Makarios av Korint. Det var nämligen i Italien, i Venedig, som de år 1782 valde att låta trycka och ge ut den. Som svar till de som kanske skulle komma att uttrycka kritik mot att de heliga texterna tillgängliggjordes för allmänheten lät man därför i förtrycksbladet bifoga ett meddelande från en icke-namngiven krets av okända överordnade som gör det klart att det var på deras inrådan som texten skulle tryckas. Till sitt innehåll är Filokalia en antologi med temat Hjärtats bön, som samlar viktiga texter skrivna av mystiker från traditionens tidiga alexandrinska period till de bysantinska hesukasterna fram till 1400-talet. Inspirationen till utgivningen fann Nicodemus och Makarios i tidigare andliga antologier och titeln går tillbaka till Origenes klassiska bok med samma namn. De två munkarna som gav ut Filokalia valde dock att ge ut verket på grekiska snarare än att söka en ny läsarkrets västerut. Snart kom ryska utgåvor, varav den mest kända, Dubre Tolobje, var en aning censurerad och maskerade vissa andliga tekniker rörande den tredjedelade själen och andningen. På engelska finns denna utgåva under namnet Filokalia on the Prayer of the Heart. Den fullständiga Filokalia-samlingen finns i 4, snart 5 volymer från Faber och Faber.